Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden som snabbt gör det mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Jag tror att det finns en föreställning om att, och kanske en förhoppning hos oss alla, att döden ska vara vacker och att många säger, ja, men jag vill bara dö direkt, jag vill inte lida.
Om man vet att någon snart ska dö, hur ser man då till att göra den sista tiden i livet så värdig som möjligt för den personen? Det här är en abstrakt fråga för många av oss, eftersom det inte är lika vanligt att bevittna en döendeprocess idag som det var för bara 100 eller 200 år sedan. Så hur ska man veta hur man gör den sista tiden i livet så värdig som möjligt för en anhörig som inte har långt kvar? Det vet Susanne Nilsson. Hon är en av Sveriges första legitimerade dödsdolor och har därmed varit en följeslagare i livets slutskede för många människor. Ordet dola förresten, ja, det kommer från grekiskan och betyder fritt översatt person som tjänar och är omvårdande. En dödsdola agerar som en specialutbildad medmänniska som kan fungera som länken mellan sjukvården och de anhöriga. Ständigt med den döendes behov och önskningar som ledstjärna. Jag ville prata med Nilsson eftersom jag märkt att det här är ett område som många känner är en lucka i deras allmänbildning. Och för att hon har en lång erfarenhet att hjälpa människor att förbereda sig för att förlora en anhörig och bearbeta sin sorg. Hon driver Spiro Sorgcenter i Malmö där hon hjälper både barn och vuxna i deras sorgarbete. Och innan dess så arbetar hon som pedagog i många år. Det här, ja, det blev ett samtal som hjälper dig att hantera döden på ett bättre sätt. Jag vågar lova det. För vi pratar om det praktiska, vi pratar om vad som händer rent medicinskt när någon dör. Och också om varför det kan vara välgörande för sorgeprocessen att låta släktingar se den döda kroppen. Det blev också ett samtal om att förhålla sig till döden. Om hur man gör den sista tiden så bra som möjligt. Hur man förbereder sig själv på att någon man älskar snart inte finns. Och hur man pratar med barn om att föräldrar har en obotlig sjukdom eller att en älskad farfar snart ska dö. Varför ska man undvika omskrivningar och varför får man absolut inte beklaga någon sorg? Ja, det är många saker som du får lära dig i det här avsnittet. Förresten, om du inte följer den här podden så föreslår du gör det genom att klicka på följa-knappen i din app för att inte missa nästa avsnitt. Det är ett lätt sätt att för dig att ständigt fylla på med mer kunskap och aldrig mer behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Och apropå ämnen så är du alltid välkommen att höra av dig med tips på något du tycker vi borde ge perspektiv på eller gäster som är duktiga på att allmänbilda allmänhet. Då ska du mejla till mig på perspektiv@vadvivet.se. Med det sagt, då är det dags för Susanne Nilsson. Så vad gör en dödsdoula?
Vi brukar prata om att det är en utbildad medmänniska. En dödsdoula har kanske blivit kontaktad av antingen den som är döende eller deras närstående. Och jag skulle vilja börja så här. Att jag tror, om vi tittar på vårt samhälle idag, så har vi blivit så kostnadseffektiva så genom politiska beslut. Och vi har även inom omsorgen då, som man tänker sig att någon är sjuk och döende, så är det ju människor som jag tror väldigt gärna skulle vilja ha tid, samtal och bemötande och sitta kvar och lyssna. Men det ser liksom inte ut så att man har 3 minuter och man skannar på vägen in i hemtjänsten och man skannar på vägen ut. Och där i samhället tror jag skapas ett tomrum. Och det är så centralt behov av oss människor att ha någon som vill. Men man vill inte vara ensam utan man vill ha någon som är där. Och där utifrån det tomrummet så har skapat behov av att någon ska finnas där. Och där tycker jag att dödsstolen har sin roll. I livets slutskede kan man ju säga då. Så vi brukar säga att en dödsdoula är någon som man kan tänka sig som en projektledare som kan hjälpa till både praktiskt. Man kan vara också stort lyssnande hjärta. Hjärta med 2 öron och liten mun. Och våga fråga men också våga sitta i tystnad och kanske bara vara närvarande. Det ser så väldigt olika ut när vi blir kontaktade. Men man kan också ha det här mer praktiska och hjälpa till i hemmet. Men en del praktiska saker, sådana som kanske hemtjänsten hade tid att göra tidigare. Under längre tid och inte så många människor. Och man kan hjälpa till med juridiska och icke-juridiska dokument. Alltså man kan också vara skaffat nätverk och man kan hjälpa dem att komma i kontakt med människor som har den professionen. Och man blir också att samarbeta med de medicinska teamen som kan finnas runt den. Men framförallt så är det ju att ha perspektivet att vara den döendes talan. Att det är den döende som deras behov och deras vilja som ska vara det som leder oss om den döende vet om att vi är inkopplade. Ibland kan det vara så att den närstående kontaktar en dödsdoula och vill ha hjälp hur man ska förhålla sig. Så det är lite kort vad man kan säga att en dödsdoula kan hjälpa till med.
När uppstår liksom dödsdoulan? Jag vet att du tillhör de första och ni är fortfarande inte så många som är certifierade i Sverige. Men jag kan tänka mig att det också är kopplat till att förr i tiden, för bara 100 år sedan, så fanns det, och ännu längre, 200 år sedan, var det en självklarhet att alla hade sett någon dö. Och idag är det ju väldigt främmande. Jag har ganska nyligen genomgått liksom en anhörig som har dött, och då har man fått följa det förloppet under ett halvår när det har blivit sämre och sämre. Liksom. Och det är ju första gången som jag i mitt liv kommer i kontakt med det. Jag har ju haft som farfar och morfar och andra som har dött. Men bara, nu är han var lite sjuk, nu dog han, gud vad tråkigt. Och så går man vidare. Det är liksom, när liksom uppstår det dödsdoulan, och liksom uppstår det här vakuumet, eller är det en lång period emellan?
Som det är så pass nytt i Sverige, utomlands i Amerika och England och Nya Zeeland och så har det funnits i drygt 20 år och lite till. Men jag tror att det är kopplat till det jag sa inledningsvis, att människor vill leva mer ensamma. Det finns ju studier som har sagt att 1 av 5 vill ju dö hemma, men en som jobbar med forskning på Dör bra-korten har gjort undersökning om att 70% skulle vilja dö hemma. Då behöver det ju finnas ett utrymme för det. Men en del får ju kanske då, när man får det här beskedet om att du har en begränsad tid kvar att leva, och då, beroende på hur det ser ut, så kanske du kontaktar en dödsdoula om du vet om att det finns. Och eller du kontaktar en begravningsbyrå, och då kanske det ibland är lättare att göra de där praktiska dokumenten, och det är lite lättare att titta på det rent praktiskt, jag menar rent ord egentligen för det. Att hur vill du ha det, hur ska du gå till då? Men sen den här processen som inträffar, jag brukar ju prata om att det är ju direkt att det blir en chock när man får det här beskedet. Och sedan så tar ju din döende process vid parallellt med din sorgprocess fram till att det är dags. Och där kan ju dödsdoulan komma in i bästa fall. Det perfekta dödsdoulauppdraget som vi pratar om är ju att man får komma in när någon får det här beskedet och kunna finnas med. Kanske lite färre tillfällen i början, men att man får vara med och kan följa den här personen, och det blir ju kanske då lite mer, fler timmar och mer närvaro, och det kan vara bak mot slutet när personen närmar sig den fysiska döden.
Är det ofta så att det är personer som de ni hjälper, är det att de som har fått det här brytpunktssamtalet, att de vet att liksom det finns ingen återvändo på grund av till exempel cancerdiagnos, eller är det det som är det vanligaste?
Ja, men det är det vanligaste. Och just att efterfråga, och jag tror att det vanligaste än så länge, och det här kan också handla om att man inte vet om att det finns, att man kan komma in tidigare. Men då är det ju att när det börjar närma sig slut, och så det är ju väldigt mycket också att närstående börjar bli trötta och har vårdat anhörigvårdare som det finns liksom. Har varit det ganska länge, och man ser att man har ett behov av att det finns någon annan. Eller att närstående bor utomlands. Vi lever ju helt annorlunda. Vi bor ju inte så. Alla bor inte nära. En del har familj eller vänner eller närstående utomlands eller långt borta. Och det är många som är själv. Ändå så har du skapat en kontakt med typ mig som sorgbearbetare eller som begravningsbyrå innan. Och sen kommer då det här in. Och då är det kanske då att man vill ha en dödsdoula som, när man då börjar närma sig av ålderdom, en naturlig död. Det kan ju också vara så.
Så hur går det då till när någon dör? Alltså hur ser förloppet ut under den där sista tiden i livet?
Då tänker du om någon är sjuk eller om...
Det är
rätt så stor skillnad ju.
Just det.
Ja. Alltså,
jag tänker liksom på de där, men det finns en massa föreställningar om att folk dör i sömnen, eller att de liksom, man har idéer om att man dör men håller någon i handen och så här. Jag vet inte mycket av det som är så, mycket av det som är filmiska eller litterära föreställningar, för det låter vackrare.
Ja, jag tror att det finns en föreställning om att, och kanske en förhoppning hos oss alla, att döden ska vara vacker, och att många säger, ja, men jag vill bara dö direkt, jag vill inte lida, utan jag vill bara somna. Och det är ju såklart en del, jag kan inte säga siffror på vem som dör så, eller det dör ju cirka drygt 90 000 om året. Ja. Men om du är sjuk så tar ju sjukdomen så att säga mer och mer utav ditt liv. Ja. Och då börjar ju organen stänga ner. Du kanske börjar då att du sover mer, du slutar äta, du är mer och mer frånvarande, kanske tittar upp. Har du sjukdom och du ligger på typ palliativ hospice eller palliativ vårdavdelning eller hemma, så får du kanske mer och mer medicin. Så någonstans är det ju att kroppen, alltså döendeprocessen, den blir ju ungefär som när du föds. Du föds och tar kroppen över i förlossningen, och vid döden så har vi ju en döendeprocess där kroppen tar över. Din andning blir ju mer långt emellan andningen, och sen så kan det ju finnas då att ha mycket smärta. Du har kanske, döden kan ju vara väldigt ful, väldigt jobbig, väldigt skrämmande, för det kan ju låta mycket, det kan lukta mycket. Så det är ju så väldigt beroende på hur du dör. Och det kan ju vara ganska skrämmande som anhörig, för vi har ju oftast inte sett det kanske, utan det är för första gången. Och då är det viktigt att det finns någon runt omkring. Och det är väl en av de sakerna som vi som dödsdoulor kan hjälpa till med, att tala om att det kan bli så här, det här är vanligt, det här är normalt, döden kan se ut så här. Och lite tecken på kroppen och så, när man börjar bli marmorerad på benen och det börjar bli lite vitt på näsan, och det är lite grann som från fötterna uppåt att det stänger ner. Så jag vet ju själv, när min mamma dog och låg på slutet där, så var det inte så att hon bara somnade så där fint och djupt som jag hade tänkt att hon skulle göra, och jag skulle sitta där och hålla handen. Jag hade verkligen den bilden, och jag hade på någonstans lovat henne det, att det skulle bli så, men det kunde ju inte jag bestämma. Det lät ju mycket och det var tungt och svårt och rossligt tills det sista, när hon då sen går in i den här fjärilsläppta andningen innan hon tog sitt sista andetag.
Hur långt innan vet man att lågan flämtar? Alltså, är det flera dagar innan du kan se det? Och återigen, det är klart att det skiljer sig från olika, men om man ska generalisera.
Ja, alltså jag skulle vilja säga att det kan ju både vara dagar, men det kan också gå väldigt fort. Det kan gå på några timmar, några minuter. Det är ju ofta man har hört berättelser om att det har suttit närstående och vakat, och sedan går de på toaletten, och när de kommer tillbaka så har den som ligger där gått vidare eller dött, som vi säger. Vi tycker ju om att använda de riktiga orden. Någon är döende och död. Mm. Men vi har ju många omskrivningar av det. De har gått vidare, de har checkat ut eller så här. Men det är noga med det, att död är död.
Varför är ni det? Är det för att det är ett ovedersägligt faktum om man inte ska...
Nej, men det är ju, de andra är ju omskrivningar. Just då, och det gör ju någonstans att det distanserar oss från det här med döden. Och det har vi ju gjort liksom mer och mer i vårt samhälle. Det är ju, vi lever ju som om vi aldrig skulle dö. Och även några som också arbetar med döende pratar ju om det som om de inte skulle dö. Och jag tror att det gör, för det blir ju jobbigt för oss. Och där kan också ligga någon form av respekt säkert i det, att man inte vill säga, använda ordet död. Och det får man ju såklart vara varsam med. Om du sitter med en döende person, då är det ju inte alls säkert att jag använder ordet död. För det har ju de fått veta via läkaren. Utan där är det ju mer att bara vara medmänniska och finnas med och lyssna och hålla handen, eller se till att de har det bra, kanske spela fin musik, laga någon, även om de inte kan äta så kan man ju laga mat som luktar, så att ta in blommor och göra det vackert och fint, så att det blir en vördnad och att vi tar tillbaka processen att dö. För den är ju väldigt spännande egentligen också, precis som du säger, vi kan tala om de fysiska tecknen, men den där rädsliga delen, att den tar ju också en tid där i slutet. Och den har vi bara packat ihop som att tjoff, du är död och sen kommer du på begravning.
Ja, det är utifrån mina då, ganska nyliga erfarenheter att med en sån process. Så det var ju många gånger som man var där och var på middag. Och, alltså, då kom man till bordet, satt med en stund och sen gick han och las igen och så. Liksom. Men det var ju ändå en intressant att säga hej då till någon. Att få säga liksom någonting, att få uttrycka det. Jag skulle ut på en längre resa och då kände jag att ja, men det här, Då hade läkarna sagt att nu är det nog bara dagar kvar. Och då kände jag att då behövde jag på något sätt, men blev överrumplad. Så det var inte förrän jag sen kom hem som jag kände att jag kan nog skriva ett avskedsbrev och tacka. Men sen så sågs vi igen. Det tog tid, men det fanns där och behövde liksom inte kommenteras. Utan då har man uttryckt det, och sen så varje gång som vi sa hej då så liksom, men då tog man liksom handen och höll i den ett tag och sa man vi ses. Så det kanske var att vi skulle ses om några dagar, eller så ses vi på något slags lite obetydlig andra sida.
Ja, precis. Det är lite beroende på vad man tror på. Men det du gör är ju väldigt fint, och det är det man skulle... Jag skulle uppmana till, just med tanke på sorgbearbetning och så, att man tar farväl. Jag tänker, nyligen hade jag också den möjligheten. Min farfars lilla syster, hon var 95 år, hon dog för ett litet tag sedan. Och hon hade tagit hand om mig när jag var liten. Så jag visste ju vilken betydelse det har haft för mig som människa att få vara med henne. Och då kunde jag också ta henne i händerna och säga de där orden och tacka för det hon hade gjort för mig. Och det hade jag ju nog inte gjort om att jag hade jobbat med det jag gör och veta vikten av det för min skull. Och den här lilla kvinnan, liksom, man såg tårarna rinna på henne, och jag tror även när man ska dö. Jag har ju ofta haft det här en tanke om att man ska få dö i frid och att det ska vara så fridfullt som möjligt för den som ska dö.
Nej, du var modig än vad jag var, för jag blev lite överrumplad av det där beskedet förstås, att nu var så kort kvar, och sen så... Jag är ju nog mer en skrivande person, så känner här vill jag liksom formulera att lite fåfängt nog kanske en önskan om att inte vara bara banal i det, utan försöka säga något.
Ja, fast jag tänker så här, att det spelar ingen roll om du gör det som jag fick möjligheter nu, eller det var inget planerat, det bara blev så. Du gör ju på det sättet som passar dig. Jag gjorde ju en film till min mamma där jag skrivit ett manus och tackade henne för vårt liv, eller tackade henne för att hon har varit med mamma och det vi hade gjort tillsammans. Och det är också för att jag höll på med det, liksom, digital storytelling och så. Och sen bara dök det upp en dag. Men det är ju henne jag ska skriva det till. Det var ju oerhört känslosamt såklart. Men det var svårt att säga allt det där. Och hon är också en generation där man inte pratar så mycket känslor.
Ja, det är en intressant balansgång att förstå det där. Men du pratar om det här, hur man ska hjälpa någon så att säga den sista tiden. Du pratade ju om att sitta tyst, eller man håller i handen, eller man sätter in blommor. Eller liksom, vad är ditt... Det är i grund och botten en vördnad, sa du. Det är också intressant.
Ja, jag tycker vördnad och respekt. Och jag tycker någonstans att vi föds och vi dör. Och däremellan så har vi ett liv. Och vi lever det livet. Och att då ta tillbaka döendeprocessen och våga prata om döden och våga tänka tanken att jag ska dö. Det kommer ju med åldern. Det märker man ju också. Men det finns ju många som dör unga. Och jag tycker att det är på något sätt att både en vördnad för livet, att vi har ett liv. Och ibland är det ett väldigt kort liv. Jag lyssnade på en podd med en äldre sjuksköterska som var en av de första som började jobba på hospice. Och hon pratade ju om ett liv kanske ibland bara några timmar, men det är ett liv. Vi kanske har vördnad för livet, och har vi vördnad för döden, så blir det ju att vi också har en vördnad för det livet vi har levt. Och att vi inte har så bråttom där i slutet. För det är ju mycket okunskap, mycket rädsla att våga. För där, och det är såklart att det är oerhört smärtsamt att se någon anhörig eller vän och så. När de ska dö, man vet att man ska skiljas åt. Men då får man också tänka på att den som är döende har ju många att den ska ta farväl av. Vi som är kvar kommer ju sörja den fysiska personen. Och beroende på den relationen också som man har till den personen. Men för dem är det ju många avsked.
Och Tempo, menar du då att det är extra jobbigt, eller menar du att man inte själv ska ta så mycket plats, eller vad menar du när du säger så?
Nej, jag menar så att man får tänka på att det är fokus på den som ska dö. Så att dens vilja eller önskemål, eller att den får göra det så på det sättet som den har tänkt. Och det innebär ju att jag som är sidan om, oavsett om du är en dödsdona eller närstående, får ju kanske då ibland hålla tillbaka mitt eget.
Nej, men jag förstår vad du menar. Det är någonting att också förstå att den här personens döende process nu, och där jag är en person som sörjer, men det är också andra, så att det inte blir att man utan att tänka på det och med de bästa intentioner, men kanske tar lite mycket fokus på sitt... Och det ska bli så tråkigt nu när inte jag har dig.
Ja, precis. Och det blir ju lite grann att vi lite i samhället har vi ju skiftat fokus från den som är döende till de närstående anhöriga som är kvar. Mm. Utan för vi tänker väldigt mycket på hur det ska bli för dem och så. Och det är ju inte oviktigt. Det är ju en jättestor del i att leva vidare utan någon som man då älskar och som man har tyckt om. Eller någon man hade önskat att skulle funnits där. Det finns ju den typen av relationer också. Men det jag menar är att det är inte ditt behov av bekräftelse eller att vara duktig eller vara snäll som ska styra den tiden. Utan det är ju den döendes önskemål och vilja. Och då kan det ju vara så att de kanske går i stick i stäv med mina egna. Det är lätt att ta över och tycka och veta vad som är bäst för den som är döende. Mm. Det kan jag ju se på mig och mina två bröder som är alla väldigt drivkraftiga kan man säga. Och när mamma då blev sjuk och herregud vad vi höll på. Och vi visste liksom hur det skulle vara och hur det skulle göra. Men i början så var det ju ingen av oss som satte oss ner och frågade hur hon ville ha det. Utan i vår rädsla och iver att göra det bra för henne så tog vi ju bara över. Och det kan jag ju säga så här idag att det kanske då skulle kunna skett på ett annat sätt. Men det var ju av kärlek så det, jag har inte dåligt samvete och så. Men det är det jag menar att det är så lätt att de närstående bestämmer vad som är rätt eller vad som är fel. Och där kan ju dödsstolen vara en oberoende part som inte har de känslomässiga banden till en döende utan vi kan fungera som den förra talan för den döende så kan man säga och se till att anföra de önskemålen kanske också till människor som finns runt omkring dem.
Ja, det är en av de erfarenheterna som jag gör av den här processen som jag har nu följt. Det är hur otränad och hur lite erfarenhet jag har av den här processen för att otränad och någon dör. Att det blir någonting i det så uppstår ju det här behovet av att liksom, okej, vad kan man göra nu då? Alltså att göra någonting är ju en bearbetning. Ja, gud vad bra att jag gör saker. Och det kanske är så att, nej, men att bara sitta här.
Att bara vara. Jag skulle vilja säga det, att gå från göra till att bara vara. Att närvaron, att ibland så är det kanske så att du sitter där tyst. Och det kan vara flera minuter, flera timmar kanske. Men den som ligger eller sitter och som är sjuk och döende, den vet att den är inte ensam. Där finns någon. Det är ju med den här. Och det är det som, precis som du skriver, vi är så frustrade i att prestera. Det ska vara någonting man nästan kan blinsa på papper att det här har jag gjort. Och vi har liksom det drivet i oss också för att samhället rullar på det sättet. Men att då, jag skulle vilja säga att man går ett steg tillbaka. Och det är inte jag som är i fokus utan jag är där för någon annan. Och om du tänker på ordet dola så betyder det ju att tjäna någon annan. Det var ju tjänarinnan långt tillbaka. Men om du tänker på att för mig blev det något väldigt vackert att tjäna någon annan person betyder att jag har koll på mig själv och mina tidigare förluster och det som kanske kan trigga igång mig. Men i det här sammanhanget, i den här situationen så lägger jag det åt sidan och jag finns här med 100% närvaro för den andra. Och det kan man träna sig till att vara.
Jag tänker på, vi får ju alltid en massa frågor när vi ska intervjua människor. En av de frågorna som ju dykt upp, det är faktiskt en kollega till mig som heter Ida som när vi pratade om här sa liksom att jag tycker det är så svårt med när man ska beklaga någons sorg. Alltså, vad ska man ens säga? För hon tycker att liksom, beklaga sorgen, det låter så banalt. Och jag vet att ni som jobbar som dödsdolare är inte särskilt förtjusta i det. Och jag tänker det är som en bakgrund till det du säger nu. För det är så här, jag beklagar att du är ledsen. Nej, men varför det?
Nej, och jag skulle, som jag sa till dig innan samtalet, att för mig är det förbjudet att säga. Men det finns ju bättre sätt, och det är precis som att säga, vad ska man säga? Det finns ju kanske då inga ord. Men det som är bättre om man då vill använda ordet beklaga, det är ju att jag beklagar din förlust. Och jag brukar då lägga till när jag träffar människor i sorgbearbetning att jag välkomnar att du kan känna sorg. För det du känner och upplever är ju ett tecken på hur den relationen har sett ut. Och din sorg står ju i proportion till din kärlek till den människan. Så att det är ju sorg och glädje någonstans. Det är motstridiga känslor, men de finns ju där hela tiden, både och. Och det är ju någonting som vi behöver hantera och ta hand om efterhand. När någon är död, eller som vi pratar om när någon är döende, den väntesorgen, den medicinska termen, den anticipatoriska sorgen. Alltså den processen att följa någon på sin sjukdomsresa fram till död. Där kommer ju sorgen, den går ju cirkulärt och kommer upp och ner och hit och dit. Men finns ju med dig hela tiden.
Upplever du att sorgen ser annorlunda ut då bara för att den har, liksom, den får pågå en längre period? I sorgen kanske man upptäcker att man vill säga hej då, eller man... Det är ju en väldig skillnad när man ser hur människor reagerar som själv har upplevt förluster, att de har blivit, människor i deras närhet blivit frånryckta för tidigt eller att de har varit med om det här innan. Min svärmor som är en väldigt klok kvinna, hon har ju, när folk har varit döda, har hon ju uppmuntrat dem till att säga okej, nu ska du ge bort dina grejer. För då får du ju se vem du ska ge dem till och så får du se hur glada de blir och liksom... Det är ju klart en märklig process att få liksom en kasse böcker av någon som ska dö. Men det är också något fint i det. Alltså...
Ja, jag tycker det är något fint i det, för att återigen nu så jag tänker på min mamma. Hon gjorde ju så att i sina barnbarn att hon lagade dem i små fina askar och sen så delade hon ut det till var en av dem innan hon dog. Och då fick hon ju också se glädjen hos dem och vad det betydde för dem. Och lite grann så tänker jag det är också ett sätt att närma sig, att våga prata om att vi kommer ju säga farväl till varandra fysiskt i alla fall. Och sen är det ju helt beroende på vad du har för trosuppfattning efter det, om du har en livsåskådning, om det är svart eller om vi ses på andra sidan och så. Men du sa också det här, är sorgen annorlunda? Ja, det som jag tycker att jag ser och upplevde själv, det är ju att från den första chocken då, att vi vet ju alla att vi ska dö, men när du får en sjukdomsdiagnos så blir du på något sätt ändå tydligare att nej, men det kommer att hända. Vi människor kan ju leva och det är väl också sunt att vi kanske inte går och tänker på det hela tiden för att vi blir rädda. Men då börjar ju liksom den processen, här och när händer det och hur blir det nu? Och sen så kommer du in i den vardagen, men då ser du också din närstående då att bli sämre, att få smärta, att känna sjukdom, bli förändrad, kanske personlighetsförändrad. Så det blir ju en sorg i att förlora personen som du hade innan den blev sjuk, så du förlorar ju liksom personligheten kan man säga under tiden. Och beroende på vad som händer så kanske det blir så att många äldre som får Alzheimer eller demens eller så att de också inte alls känner igen en och kan bli väldigt personlighetsförändrade och finns ju andra sjukdomar när det blir det. Sjukdomen gör ju att det förändras och den sorgen finns ju den hela tiden. Också sorgen av att se att någon lider och har ont och se deras smärta i att de vet att nu är det dags att lämna. Så att man vet ju om det under lång tid och det är ju inte minst den döendes smärta att ta farväl. Och många har kanske inte alls tänkt att det ska hända nu. Många dör ju unga och kanske tidigare än vad vi hade trott och då man hade velat vara med ett tag till.
Ja, men så var det i det här fallet, den här processen jag har följt. Att liksom, han var ju tydlig, han var 80 år gammal. Men han var som att jag har levt ett jättebra liv, jag är så nöjd, jag har fina barn och barnbarn och allt sånt. Liksom. Så han var en förebild i att säga liksom, att jag är jättenöjd och ta skulden. Alltså, det var ju en cancerdiagnos. Men liksom, det var, gjorde det fint för oss. Och han kunde också prata om att han önskade klart att han hade fått 10 år till och han kunde liksom så här, men nu blev det så här. Det var något ju generöst i den liksom ron han förmedlade genom det, att nu blev det så här.
Ja, precis. Och där har han ju nått en acceptans ganska snabbt och det kanske beroende på ålderdom. Men Elisabeth Kubler-Ross har ju jobbat mycket med döden och som är liksom en guru inom dödsprocessen. Hon pratar ju liksom om den här första, när man får beskedet, förnekelsen, att nej, men det har inte hänt och det är, man börjar leta efter andra alternativa behandlingar. Och sen så börjar man kanske förhandla med någon högre makt eller så. Nej, men om jag blir lite snällare eller så kan jag väl få bli frisk. Och ja, du vet, vi har ju mycket samtal med oss själva och andra. Och sen så blir man arg liksom och så. Men varför just jag? Varför ska det hända mig? Och jag är så här ung och jag har ju varit en snäll människa. Och hur kan detta bli? Och sen efter det så går ju många in kanske i en depression. Att men gud, det är så här. Det kommer liksom inte bli annorlunda. Och för att sen då nå en acceptans. Och några människor gör det och inte alla. Så det är också viktigt att komma ihåg att både döden och livet är ju unik för varje människa beroende på vem du är och vad du upplever.
Ja, det måste ju vara väldigt svårt, för det präglar ju såklart också den där sista tiden som anhörig, om det är en person som förnekar eller ska göra någonting annat. Nej, men jag ska bara hitta den här andra, jag har läst på det här på... Alltså...
Ja, nej, och det finns ju en del som inte vill prata om det och en del som inte alls vill prata om vad som ska hända sen eller efter och sådär. Så att, och en del pratar om det tidigare och innan, och det är ju det som vi känner som dödsdoulor, att där kan ju vi på ett ödmjukt sätt föra fram att det finns de här dokumenten man kan fylla i sin önskan inför hur man vill ha det, och dels sin sista tid i livet men också begravningen och tiden efteråt och så. Det är lite lättare om man inte står precis så nära som man är då.
Hur pratar man med andra runt omkring? Nu vet vi att liksom mormor eller farmor, eller kan ju vara pappa eller mamma mitt i livet som har fått en diagnos. Hur pratar man med barn och unga om det?
Du är ärlig. Du säger som det är. För att barn är så intensiva och de har ju redan känt och vet att det är någonting som inte är så vanligt. Och deras fantasi är oftast värre än när de får veta beskedet, oavsett hur smärtsamt och svårt det är. Sen kan du ju, om du är sjuk, och du, till exempel jag är i en familj nu där en förälder har en obotlig sjukdom, men där man inte är i sista tiden i livet, utan man har fortfarande behandlingar och så, och då befinner man ju sig där, här och nu, med barnen. Mm. Men ställer de frågan, kan man dö? Så får man tala om att ja, det kan man. Men man kan också säga att jag ska göra mitt bästa för att det inte ska hända nu, och jag sätter för mig att försöka. Men det blir ju också väldigt svårt för barnen som lever i det här. Men det blir också en vardag för dem. Och de kan också bli arga på sin förälder som inte är som vanligt. Och det blir kanske lite mer bråk i skolan eller lite mer sjukfrånvaro. Och det är väldigt viktigt där att man har vuxna runt omkring sig som kan möta barnen i det och ha lite kunskap om barnsorg. Det är ju en av de sakerna som jag också jobbar mycket med, att föreläsa och för de som träffar barnen både i skolan och fritiden och ja, alla vuxna. Att man vet om att barnsorgprocess följer deras utvecklingsprocess. Vilket gör att du förstår ju sjukdom och död på olika sätt. Men du, som vuxen, så är det ju att du behöver vara ärlig och finnas där och svara på deras frågor.
Jag tänker, det blir det där att säga liksom, kommer pappa dö eller kommer du dö, så här, som att ja, och lite tidigare än väntat liksom, men det kanske inte när, men att inte försöka, ja men det kanske hittar vi en behandling, man vet att det blir någonting i, fast det är klart det är svårt om du inte accepterat, det blir ju också ännu svårare.
Ja, det är ännu svårare, och det är, jag kan inte ens föreställa mig, jag blir helt rör vad jag tänker på. Att nu är mina barn vuxna idag, men om jag tänker på att hur det skulle vara att som förälder tala om att det är så här, det gör mig så berörd, så jag kan bara beundra dem att de har modet och så. Men det är likadant där, att när jag är dödsdoula och involverad i en familj, då kan jag ju hjälpa till också med att berätta för barnen, och det finns ju kanske många gånger en kurator och läkare och sjuksköterskor som kan hjälpa dem. Mm. En förälder att berätta för barnen. Men så jag som dödsdoula har ju, tycker jag, i de här fallen en också viktig del, eftersom jag då har jobbat med barn och kan det. Sen är det många föräldrar där som jag hörde, någon som de skriver brev till barnens kommande födelsedagar. Jag jobbar ju tillsammans med Karl Werthams minnesfond, som ju bildades efter att Kalle dog och han lämnade efter sig Frida som änka och deras två barn Svea och Stig, och hon berättar då hur han tog farväl på sjukhuset, och både av syskonbarnen och av sina egna barn, och jag tycker det är beundransvärt att man någonstans finner den styrkan i en sån situation.
Ja, sannoliken. Nej, men man gör ju liksom ont att tänka på det nästan. Liksom.
Ja, nej, men det gör det ju så. Och det är det där att ta för att koppla tillbaka till att om vi vågar prata om döden, och det är klart att ju äldre vi blir, ju mer naturligt blir ju det. För att jag är ju också fler människor runt omkring oss. Jag menar, jag är lite över 60. och fler människor blir sjuka, äldre generationen dör. Men om man vågar prata om det lite liksom mer, vad ska jag säga, inte så känsloladdat, utan att det finns ju, då blir det ju också, det blir ju att vi är mer rädda om livet.
Just det. Ja, det finns något förlåtande i det att säga, nu blev det så här. Och inte fan att det ska sluta så här. Utan det är klart att det kommer att ta slut för oss alla. Men att det, och det sker lite tidigare för andra och det sker dessutom oväntat i många fall. Men likväl är det någonting naturligt i det. Och alltså frågan har väl mycket dykt upp så här, hur behåller vi liksom minnet vid liv? För någon är ju levande så länge man håller minnet vid liv, även om personen är död.
Ja. Ja, det gör man ju genom att inkludera den personen fortfarande i sitt liv. Att prata om dem. En del gör minnesplatser, en del har en egen plats. Jag har en bänk här ute till exempel som min mamma hade på. Det heter den Ainas bänk och där sitter jag och dricker kaffe. Och jag tänker då att jag kan prata med henne eller tänker på henne extra stund där. Men jag tror framförallt att vi inte lägger locket på oss som vi gjorde förr. Min pappa dog ju när jag var 15 år. Och på den tiden, så i mitten på 70-talet, då var det locket på och vi pratade inte om det. Så det var ju som om han aldrig hade funnits. Och vem är jag då? Om jag har en förälder som är i livet, men den här andra då som inte har funnits. Alltså min identitet som tonåring blir ju helt konstig. Men därför så brukar vi uppmana till att man pratar om det, man minns. Och sen så en del målar, en del skriver, man kanske skriver ner historien om hur den relationen ser ut, men att inte lägga locket på. Och att speciellt viktigt är ju det här för barn, att man ger dem minnen, att man som vän, som familj eller liksom mormor och farmor berättar om den personen. För att en del barn är ju så små så att de inte kommer ihåg det själv.
Just det.
Utan att därför är det jätteviktigt att ge dem minnen av personen, av det här gjorde vi tillsammans, det här duset gjorde vi och så här, så att de får en bild av sin förälder, även om den är från andra, men det ger ändå en bild av den människan som de då kan använda i sitt liv liksom. Finns en förälder.
Just det. Nej, men det, jag vet att min frus pappa dog tidigt och hon har kvar liksom hans portfölj och hans kalender och tittat till den i vuxen ålder liksom. Nu är hon ju äldre än vad han var när han dog liksom. Men så här, fan vad han måste ju varit utbränd. Det här är ju helt sjukt. Och den termen fanns kanske inte ens då. Men liksom det blir någonting i det som är spännande. Men det får man ju också tänka på. Att du kom ju in i familjer. Jag menar alla lyckliga familjer är likadana. Men däremot är de olyckliga på sitt eget unika vis. Eller vad det är Tolstoy skriver. Alltså du måste ju dyka upp i sammanhang. Det visar att barnen är fruktansvärt arga på sina föräldrar. Eller så här, liksom, hur mycket locket på ska det där? Och vad ska vädras ut? Och jag vill fan berätta för gubbjäveln innan han dör, etc.
Ja, då är man lite äldre om man säger så. Det gör oftast inte de mindre barnen. Men nej. Jag, om det gäller barnen, jag gör alltid så.
Jag tänker just inte på barnen, jag tänker just på liksom den här medelålders. Liksom plötsligt dyker upp på din...
Ja, okej. Okay. Ja, det får man väl lov att uttrycka. Men kanske då inte direkt till den som är död, skulle jag ju vilja säga. För att... Den är ju då i ett underläge och kanske beroende på hur sjuk den är eller hur... Men du behöver ju inte älska alla dina föräldrar. Det beror ju på hur relationen har sett ut. Så det är ju inte ens säkert att du älskar din förälder. Men i de fallen så hade jag ju försökt att höra samtal kanske sidan om det och hört... Jag hade ställt frågan, vad är det som har hänt? Och sen så... Om de hade varit öppna för det och jag hade lyckats att nå dem till någon slags försoning med sig själv och det de har upplevt, så mår ju de bättre av att innan den sista tiden ha lite lugn hos sig själv. Och det är ju det som sorgbearbetningen som jag jobbar med går ut på, att försonas med sig själv och sin historia. Så det handlar inte så mycket om den andra. Men i en del fall så har man då... Det är också sån här, tänk om vi hade fått göra det med alla så hade det varit känns jättebra. Men då gör jag det att jag kanske, kanske den där sista veckan ändå blev lite lugnare och lite mer försonad. Lika mycket för mig som är kvar för den som ska dö.
Ja, liksom sen kan man ju då kanske tänka att ja. gubbjäveln var likadant i slutet. Eller så kanske man just för sin egen skull kan säga, ja, men vi fick fast det några sista timmar, dagar, veckor. Men du gör ju en viktig poäng, jag har inte tänkt på det på det sättet, att det handlar ju om den där ilskan som bubblar upp någonstans ifrån, är ju att man inte har försonats med bilden av sin förälder, oavsett vilken handling det kan ha varit eller vad man har upplevt dem, så behöver man ju alltså inse att nu man behöver förlika sig med det i alla fall.
Ja, du lever ju med minnet av det som har hänt. Och det betyder inte att det inte är hemskt eller riktigt eller sårbart. Men det är du som har ett ansvar till att bearbeta din historia och det som har hänt. Och det finns ju på olika sätt man kan göra det. Mm. Så att där ligger ju det perspektivet i det. Men det kan ju såklart vara svårt. Men jag tänker att då stå tillbaka till den som är döende. Jag tänker att den miljön oavsett ska försöka vara med värdighet.
Ja, men precis. Om inte annat så tänker jag att man vill vara en större person. Eller man blir... men är det mycket tjafs eller brukar de flesta ändå skärpa sig på slutet?
Ja, nu ska vi ju säga det, att vi dödsstolar är ju så nytt, va? Så ja. Att vi har ju varit en del, vi är ju inte varje dag i det, men det jag kan säga sen tidigare, om jag tänker mer på sorgbearbetningen och så absolut att när någon dör eller när någon får ett besked om en obotlig sjukdom, så dyker ju såklart att då kommer ju relationen. Hur har den sett ut? Och vad är det som har hänt? Då är det ju både kärlek och det är ilska och det kanske är hat. Och det är ju helt beroende på hur det har varit. Men då blir det någon slags, okej, här har vi slutpunkten. Nu har vi ingen tid, hoppet om att personas kanske försvinner eller hoppet om att den personen ska bli annorlunda. Det blir ju skarpt läge kan man säga. Och det är därför också alla de här känslorna väller upp som man då kan behöva och ta hand om i det. Och så kan det ju vara för den döende med, att i mina samtal med en döende och vi sitter här kanske i lugn och ro och jag lyssnar och frågar efter hur de har levt och hur deras livshistoria, det tycker jag också är viktigt, att hur har du levt och vad har hänt i ditt liv, och att vara nyfiken på den personen, hur har det sett ut, och icke-dömande, att jag är inte där för att döma eller värdera deras upplevelse, men där kan ju dyka upp att de vill försonas med någon. Och då finns ju det lite olika sätt man kan hjälpa till med. Man kan skriva ett brev, man kanske kan ringa upp eller på något sätt. Eller bara att samtala och ha någon som lyssnar på det utan att jag känner att jag blir dömd som person. Kan ju vara gott nog ibland.
Just det. De kanske vill försonas med sina föräldrar eller med andra som har gått bort också.
Ja, precis. Och det tänker jag att det är fokuset. Har ju vi som dödsstolar att försöka i första hand liksom vara där. Det är lite beroende på hur du kommer in i familjen också. Men, och sen är det så att som dödsstolar ställer ju stora krav på dig. För att du kommer ju nära, du blir ju väldigt nära med många. Om det finns många runt omkring så blir du nära med partner eller eventuella barn eller vänner eller andra runt omkring. Så det gäller ju också att du ha koll på dig själv. Liksom. Vem är du där för? Vad är det de försöker få dig att höra? Att inte bli indragen i eventuella familjekonflikter utan försöka hålla sig neutral och vara tydlig med sina egna gränser och på ett respektfullt sätt. Så det krävs ju en hel del av dig för att förbereda dig. Men också för att ta hand om dig själv som i alla omsorgsyrken, att egenvård och vi har ju också för våra certifierade dödsstolar att de har mentorer så att man ringer sin mentor och kan ha kontinuerlig handledning under uppdrag.
Just det. Och att man har certifierade dödsdolor men inte certifierade dolor, det beror väl också på att, om jag förstår saker rätt, att dolor har ju, då finns det ju den här, vid förlossningen finns det ju medicinsk personal. Medan ni dödsdolor ju jobbar parallellt men ni är ju inte rapporterade till varandra.
Nej, vi jobbar ju parallellt och samarbetar med dem. Och jag menar, även förlossningsdoulor har ju inte heller ett medicinskt ansvar, utan de finns ju tillsammans med hemmaförlossningar, barnmorska eller på sjukhuset. Ju. Och, så det är ju mer att det finns, doula är ju ett begrepp på själva tjänsten, om man säger. Sen är det ju förlossningsdoula vid förlossningen. Jag läste att det fanns någon abortdoula och det fanns Nu har vi valt dödsdiola och jag såg någonstans att det fanns skilsmässodiola eller så här. Så att det är ju specifikt och vi är ju till för i livets slutskede.
Mm. När livet är slut då? Alltså när personen i fråga har dött, vad händer liksom då? Alltså jag vet att det, när någon har dött i hemmet, det ska ju någon som ska konstatera att personen är död och så här liksom. Men måste man då snabbt ringa någon och registrera? Alltså hur funkar det rent administrativt och praktiskt?
Ja, precis. Man kan säga att när någon är död har ju hjärtat slutat att slå. Man har slutat andas och man pupillerna är liksom stelnar. Och då, om du är där som dödsdoula, så får du ju ringa teamet, vårdteamet. För det är ju läkaren som ska komma och konstatera att personen är död och skriva det här dödsfallsintyget som man sedan skickar till Skatteverket. Så det är ju den rent juridiska processen. Men det är absolut inte bråttom. Och det är väl också en sådan sak som man skulle vilja sprida lite grann för de närstående. Att nu är personen död. Vi har inte bråttom, utan vi kan vara här några timmar eller några dagar. Om jag är lite osäker, men jag tror man får ha någon hemma i 24 timmar. Och då under tiden där, så det som vi då har som dödsdoula om man vill, är ju att vi kan hjälpa till att ta hand om den döda. Och då har vi också gjort, jag har ju lärt mig utav Jenny Ann då, som jag arbetat tillsammans med, hur vördnadsfullt man också kan ta hand om en död kropp. Tvätta dem lite vatten med eteriska oljor och stryka handen som har hållit mig genom livet. Och att också göra det till en ritual med respekt och tid för den närstående att ta in att den här personen är nu död. Och det beskriver många att det känns ju som att de inte är där. För någonstans har vi den här ritualen också, att vi öppnar ett fönster och vi tänker att själen flyger iväg, oavsett om vi kanske inte tror att det finns ett liv efter detta.
Mm.
Och då just att också bjuda in närstående att hjälpa till. Man kanske vill måla naglarna, man kanske vill kamma håret. Och att vi då också har lärt oss liksom med en död kropp. Och det kan ju finnas också vårdpersonal som hjälper till där. Sedan då att de kanske har talat om hur de vill vara klädda. Vill de ha någon egna kläder eller det finns svepdräkt som begravningsbyrån kommer med. Men att man framförallt gör det kanske vackert och fint. Lägger beda rent, lägger täcken och så. Tänder ett ljus om såvida det inte finns syrgas. Men annars så har man ju det. Och då kan man också ge tid för de närmast sörjande så att säga. Att vara där. Man kanske vill sitta en och ta farväl. Och som vi pratat om, prata med dem. Säga några ord och det kan man ju också bjuda in de som inte har varit där och kanske ringa de närstående. Vill ni komma hit och ta ett fysiskt farväl? Att också göra det till en fin stund. Och jag tänker också ur bearbetningssynpunkt att låta det få ta tid.
Mm.
Att man ser att den här personen finns där. Och sedan när det väl är där så ringer man ju begravningsbyrån eller transport beroende på om man har haft kontakt med någon med begravningsbyrå, så kommer de ju att hämta. Men det behöver ju absolut inte alls vara snabbt, utan jag tycker snarare att man ska värna om den här tiden, att ha den här stunden.
Ja, för det är ju oerhört naturligt det där med döden. Och som du säger, i att människan ligger där alldeles levande och död. Ja, det är någonting annat liksom.
Det är någonting annat, ja.
Inte minst liksom i vår värld, där vi ju som sagt slentrianmässigt hör man folk säga ja, jag beklagar sorgen. Och sen så går man vidare till något planeringsmöte någonstans.
Ja, precis. Och så tror man att okej, nu är det fixat. Och det är många sörjande som kan få höra liksom, efter 3-4 månader. Men är du fortfarande ledsen? Eller tänker du fortfarande på din
man?
Ja, jag tror det. Ja, man blir. Så det är liksom, ja, jag vet inte hur vi har hamnat där, men
alltså det är ju det här vi egentligen sagt innan, det är ju en önskan om att vilja vara, uttrycka någon slags deltagande, och så är vi oklara hur det liksom är, och sen så Men jag menar, det leder ju ofta till samtal om döden och sånt efteråt med andra människor som är... Men en del säger, men jag vet precis vad du har varit med om, för att liksom, jag hade någon som nyligen också gått bort. Men du har ingen jävla aning faktiskt, för det var din...
Ja, nej. Och det är bra att du säger det, för det är ytterligare en sån sak. Jag vet precis hur det känns. Den är också så här rött kryss över. Precis som du säger, du vet inte. För att min, även om vi har förlorat samma, så att säga, du, din pappa och jag och min pappa, så har vi ju helt en egen relation. Och därför vet jag inte hur det känns exakt för dig. Men däremot, för att gå tillbaka till det du frågade innan, just det här med beklaga sorgen. Och vad ska man säga? Man kan ju till och med säga så här, jag vet inte vad jag ska säga. Det finns, jag hittar inga ord, och jag har en man som precis nu går hos mig och förlorar sin son. Och då berättar han om en granne som kom och sa, jag vet inte vad jag ska säga. Och så bara gav man honom en kram. Och han sa det, men det var ju så skönt. För det var ju, det finns ju liksom inga ord som i det ögonblicket kan. Och då är det bättre att säga, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är ledsen för din skull och...
Men precis, då är vi inne på det där, hur man ska agera när man inte känner den som har gått bort, men man vet en kollega som har gjort någonting, eller som då har en förälder, förlorat en förälder eller ett barn eller en partner eller så liksom. Är det liksom, jag vet, vår granne gick bort, han var i min ålder och det gick jättefort. Och det, jag menar, vi umgås inte med dem och vi känner knappt dem, men man gillar dem. Man, såna människor man känner, de här gillar vi, och sen så blir det aldrig att de har bjudit till middag. Liksom. Men vi, han dog plötsligt, det vi gjorde var bara att vi prenumererade på matkassar. Det var att bara ställa de matkassarna utanför hennes dörr. För när jag gav någon som hade varit med om det tipset liksom. Men vad kan man mer göra? Det är just de här konkreta små sakerna man inte ska underskatta, eller vad har ni för roller?
Ja, nej, men det är de där små konkreta sakerna och praktisk hjälp som man inte ska underskatta. För det första är det ju att även om du inte är så där jättenära, men tala om att du vet att du har hört vad som har hänt. Och det kan du ju göra genom att bara ringa på och säga, jag har hört vad som har hänt, jag är ledsen för din skull. Kan vi hjälpa till med något praktiskt? Och det är ju guldstjärna på det. Ställa dit matkassa. Mm. Du kanske kan gå ut med hunden. Du kanske kan hjälpa till att fussa barnen till träningen. För att de får knappt ihop liksom sin vardagsliv. Att få struktur precis efter dödsfall kan ju vara väldigt svårt. Mm. För du har liksom nog med att bara andas och ta dig igenom dagen. Så att väldigt mycket sådana praktiska små saker är ju fint.
Just att säga, kan jag göra någonting exempelvis, och sen föreslå någonting konkret. För det måste ju också vara överväldigande. Och då kommer de, man kan göra något. Man vet liksom inte var man ska börja.
Nej. Och det kan ju också vara svårt för dem att säga, jag vet inte vad. Men, så därför är det ju bra som ni gjorde, att här är två matkassar. Eller här är en veckas lagade middagar. Jag vet ju vänner som har gjort upp ett schema där man har liksom turat som och var. Och då har det ju varit en som är mitt i livet och som har blivit ensamma då, där man har hjälpt sig åt. Och ibland säger man inte så mycket, man ställer maten på bordet, diskar och hjälper till kanske och borstar tänderna på barnen och så här. Eller bara att det finns en annan vuxen i att samtala med. Så det har jag också exempel på, goda exempel på. Vi ska inte vara så rädda. Det är bättre att säga fel saker än att inte säga någonting alls.
Mm. Det är så intressant också att alla dina råd är ju i grund och botten att bara vara. Och vi är så praktiskt. Och nu ska vi hit och dit. Men det är klart att jag i det här fallet kände att vad kan vi praktiskt göra? Ja, men vi har matkassa, de behöver hon säkert. Men att det är liksom, vi är rädda för döden och vi är rädda för stillheten. Och vi är rädda för att inte kunna göra något. Och då överkompenserar vi istället för att bara, här är jag.
Ja, precis. Och just rädda för döden och det. Jag tror vi är rädda för att skiljas från någon som inte vill. Och sen är vi rädda för att... jag tror många är inte kanske rädda för att dö, utan man är rädd för hur man ska dö. Mm. Det ska vara lite tillbaka till vad vi pratade om från början. En bild av att döden är så fin när man somnar in. Men man är rädd för att jag vill inte lida, eller jag vill inte sitta på ett vårdboende och inte kunna komma ihåg någonting och inte ha någon kontakt. Så jag tror väldigt mycket ligger i att vi vet inte hur vi ska dö. Mm. Vi vet inte när vi ska dö. Vårt behov av kontroll som vi har schedule idag. Liksom. Vi är i schema och vi har möten och vi har allt så här. Och vi ska på semester och vi ska det. Vi lever väldigt mycket. Och att då kanske man tänker sig att pandemin kanske stannade upp och visade också. Vi kan ju leva lite annorlunda. Att vi var tvungna, och om man säger det positiva pandemin, att vi var tvungna att ta det lugnt. Att få tid att reflektera. Sen fanns det mycket baksidor i pandemin med ensamhet och så. Men jag tänker att det är kanske en del i det här att vi inte har någon kontroll över hur vi ska dö och när vi ska dö.
För det här samtalet började egentligen med att jag frågade min man när han hade fått samtal, så här, men vet du hur du ska dö? Och han svarade, ja det vet jag. Jag kommer att dö liksom smärtfritt och utan ångest. För att det hade läkaren lovat mig. Och det var ett fantastiskt svar och betryggande på många sätt. Men det insåg jag att jag har väldigt lite perspektiv på det här. Hur ser liksom processen ut? Hur kan vi inte, jag menar, som föräldrar är man ju hyperpåläst inför sina barns födsel och ändå fattar man ingenting. Här är vi varken pålästa eller fattar något. Alltså,
Nej, precis va? Nej. Och det är precis som du säger, det är viktigt att du säger att det har man ju inom sjukvården så att du ska ju inte behöva ha ont och lida när det är en död på det sättet. Sen kan det ju se helt annorlunda ut. Du kanske har fått en stroke och sitter på ett vårdhem och du kanske inte kommer ihåg dina nära och kära, men du sitter där och väntar, men även där ska du inte behöva lida och ha ont. Idag har vi ju mediciner. Så att... Däremot så vill jag säga det att vi som dödsdoulor arbetar ju, många tror ju då kanske att vi är här med hjälp av ni någon att dö. Nej, svaret är tydligt nej. Det är olagligt i Sverige och det gör vi inte. Utan det är inte det som är vår roll.
När vi inte ens är på de här klinikerna i Schweiz så är det ju riktigt så att någon tar livet av dig, utan där får du också hjälp att avsluta ditt eget liv. Så det är ju den här grundtanken om att den döende ska vara så mycket som möjligt i liksom kontroll.
När vi föds och vi är ett små barn så har vi ju full tillgång till, vi är väldigt intuitiva och vi har tillgång till våra känslor, och då vet man om man har små barn i sin närhet att det kan vara ganska utmanande som förälder. Men om vi lär dem att bli känslotrygga och att de kan hantera alla sina känslor, så har de ju full tillgång till det även längre upp i livet. Och det du behöver ha tillgång till när vi pratar sorg och död, så är det ju alla känslor som gör ont. Mm. Ledsen, arg, förtvivlad, irriterad. Alltså alla de här känslorna, om du har fått det med dig så blir det ju lättare att hantera det som är svårt i livet. Men vi har ju blivit socialiserade så, och även idag, jag menar på min tid, då hade man ju en tanke om att barn glömmer och barn ska inte belastas och göra det värre. Och sen försöker vi ju såklart skydda våra barn från allt ont. Men det vi då gör samtidigt är ju då att vi tar ju bort verktyg som de behöver i sitt kommande liv. Och när det gäller just att kunna hantera de känslorna så behövs vi sorg och smärta, och barn har ju många tillfällen att träna på det genom livet med kompisar, med husdjur som dör och ibland även traumatiska händelser av föräldrar och morföräldrar som de tycker mycket om. Men om vi är trygga runt omkring så får de ju med sig verktyg, att han är, det är så klyschigt här med verktyg, men de får ju med sig händelser och livserfarenheter som gör att ja, det här är jobbigt och det här är jättejobbigt och det gör ont och ledsamt och allt. Men här finns människor runt omkring mig som kan hjälpa mig. Och att jag kan få ett bra liv trots det som har hänt. Så att det är lite tragiskt att vi nu behöver sitta på dyra kurser som vuxna och lära oss någonting som vi hade med oss från barn.
Det är det sannoliken. Avslutningsvis, tre böcker som inspirerat dig eller påverkat dig.
Ja, det som just vad det gäller döden, så är det först Elisabeth Kubler-Ross, Döden är livsviktig. Det är en liten pocketbok. Och sedan så använder jag själv väldigt mycket den tibetanska livs- och dödsboken när min mamma var sjuk. För där är liksom just döendeprocessen beskriven både ur ett buddhistiskt och ett västerländskt perspektiv. Så den hjälpte mig mycket. Och sedan så är det Peter Strang, som är ju en känd cancerläkare och forskare. Och han har skrivit många böcker, men den här, Så länge vi lever, hur insikten om livets korthet kan tydliggöra nuet och dess möjligheter.
Tre kloka tips, och jag blir också nyfiken på den tibetanska livs- och dödsboken. Vad var det, det buddhistiska perspektivet som kompletterade eller gav dig en rikare bild och förståelse?
Ja, det gjorde det. För att jag själv tror ju på ett liv efter detta. Och tänker så här, jag blir helt stressad om jag tänker att detta är det enda livet jag ska leva. Jag tänker att jag försöker göra så gott som möjligt och tar hand om mig själv och försöker göra upp med det som har varit mina smärtsamma händelser och bli en bättre människa. Och det måste jag säga avslutningsvis, att ha jobbat med barn som är livet och framtiden och sorgen som ju är en del av livet och nu då med döende och så. Det gör att jag är mer varsam och rädd om mitt eget liv. Och jag försöker göra det. Jag är ju såklart precis som alla andra. Det går upp och ner. Men det har gjort mig till en bättre människa.
Det är väl utmärkta slutord. Tack Stella och Susanne för att du var med i Perspektiv.
Tack så mycket.
Du har hört Susanne Nilsson, legitimerad dödsdoula. Och utifrån det här, utifrån det du hört idag, vem av dina vänner tror du skulle uppskatta höra det här avsnittet? Tipsa genom att använda dela-knappen som finns här i poddappen, så bidrar du också till att bidra fakta i samhället. Dagens avsnitt gjordes av Andrea von Essen som är redaktör, Jens Back som står för klippningen, Sara Lundgren som sköter våra publiceringar och av mig, Per Kronqvist. Och mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka får du perspektiv på ett annat ämne som gör dig mer allmänbildad. Vi hörs då.